På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt Göteborgskännaren och historieläraren Mattias Axelsson.
Hej! God dag.
God kväll. Vi sitter här på live-poddinspelning på Kyrkbytorget. Så vi hälsar alla välkomna här och även de som lyssnar i sin poddspelare. Vi ska ju prata om både Kyrkbytorget och Eketrögatan.
Ja, det är tanken.
Ja, men då kanske vi ska börja med att förklara vart det ligger för de som inte vet.
Ja, alltså nu blir det lite fånigt när vi sitter där live och förklarar för er var Kyrkbytorget ligger. För ni vet ju givetvis var Kyrkbytorget ligger eftersom ni är här. Ni vet även var Eketrögatan ligger, utgår jag nästan ifrån. Men alla som lyssnar på podden är inte säkert att de vet var Kyrkbytorget ligger och hur det här förhåller sig till geografin. Men vi är på Hisingen, vi är i Lundby, vi är mellan, ska man säga, hållplatsen Eketrägatan och Iversbergsmotet, fast lite norr om där. Och jag ska ju säga att jag kom till Göteborg 1998. Jag är uppvuxen i Borås från början men flyttade till Göteborg för att studera 98. Och det dröjde väldigt många år innan jag fick någon överhuvudtaget relation eller känsla för Kyrkbytorget. Det är egentligen först de senaste åren när jag har börjat intressera mig för Göteborgs platser och historia som jag, ja, men i någon mening har liksom börjat förstå att, ja, men det här är ett torg. För det ligger ju lite undanskymt. Det är ju en bit ifrån allting annat, om man så säger.
Och så är det ju alltid när man inte bor nära ett sånt här torg som är byggt vid den tiden som det är. Jag är ju uppvuxen i Länsmansgården och Biskopsgården, så att jag hade väl någon kompis som bodde här och har känt till torget så, men man tänker kanske inte på torgs utformning, formning och arkitektur när man är liten.
Nej.
Men det var i alla fall att jag har känt till det ända sedan jag var liten. Men nu när jag går på torget som vuxen så tycker jag att det är ett jättevackert och välbevarat och fint renoverat torg.
Mm.
Det är otroligt fint.
Ja, men det är ju verkligen ett sånt här klassiskt folkhemstorg från mitten av 1900-talet. Och som ett sådant så är det precis som du säger ett väldigt välbevarat torg. Det säger någonting om sin historia från den tiden då det är byggt.
Och det är ju gamla detaljer kvar, alla de här trädetaljerna och det är någon som har kämpat för att det ska bli så här fint.
Mm. Och även det här biblioteket som vi sitter på är också ett exempel på den här folkhemstanken. Och det finns ju delar i arkitekturen här på biblioteket som också minner om den tiden. Och vill man gå ännu längre tillbaka i historien just här på biblioteket så har vi ju dels bakom oss jättefina fotografier uppe på väggen som man kan titta på. Jag ska fota av dem och lägga upp dem på vårt Instagram-konto så att de som inte är här får en möjlighet att se hur vackert det är. Och sen har vi också, ska jag tipsa om, en jättefin Göteborgshylla precis bakom mig och Malen här med böcker och litteratur om Göteborg i allmänhet och Lundby och Kyrkbytorget i synnerhet.
Så passande.
De har tänkt till här på biblioteket.
Men om vi börjar prata lite mer om Kyrkbytorget, var kommer namnet ifrån?
Ja, jag brukar ju vilja gå tillbaka till istiden när jag börjar, men nej, jag kan inte.
Väldigt långt,
men jag kan inte
håll dig kort.
Jag kan inte skohorna in att Kyrkbytorget har någonting med istiden att göra. Men jag vill ändå nämna just det här att när vi pratar om Hisingen så tänker vi ju Hisingen idag som en ö. Så har det inte alltid varit om vi går långt tillbaka i historien. Från början, alltså under stenåldern, så var ju Hisingen en ögrupp bestående av flera öar. Och det går i någon mening att argumentera för att in på 1800-talet så var Hisingen två öar som delades av Kvillebäcken och Kvillen. För där kunde det ju köra stora fartyg upp genom Kvillebäcken långt in på 1800-talet. Men idag så tänker vi oss givetvis Hisingen som en ö. Jag ska bara visa på den här kartan. Och inte minst för att jag ska få använda min pekpinne. Jag är ju lärare i grunden så att jag gillar ju pekpinne. Den här bilden eller kartan, här har vi Danmark. Här har vi södra Sverige. Där har vi det som är idag är Vänern. Så tittar vi området runt här, Göteborg och med omnejd, så ser ni att när istid, alltså när isen drar sig tillbaka och befinner oss någonstans på stenåldern, så är ju vattennivåerna väldigt mycket högre. Vilket innebär att det som idag är en ö, som Hisingen då var en skärgård. Men vi ska som sagt ta det ganska fort. Jag hoppar över stenålder, jag hoppar över bronsålder, jag hoppar över järnålder. Och tar oss fram till medeltiden. Och det är där vi får börja om vi ska förstå varifrån Kyrkbytorget har fått sitt namn. För Kyrkbytorget är ett torg som har fått sitt namn efter en stadsdel, stadsdelen Kyrkbyn. Och stadsdelen Kyrkbyn i sin tur har fått sitt namn efter just en kyrkby, en by med en kyrka i. Och det är ju då Lundby kyrkby som var en del av Lundby socken under medeltiden. För den medeltida indelningen av människor och gårdar, det var ju att man bodde på en gård. Den här gården tillhörde en by. Byarna i sin tur tillhörde en socken, och socken kommer ju av sig av att man söker sig till samma kyrka. Så det som är gemensamt för människor i en socken, det är att man går till samma kyrka. Och den här kartan över Hisingen från 1600-talet någonstans, den visar ju hur Hisingen fram till 1658 var en delad ö. Den var delad mellan två länder. Större delen av Hisingen tillhörde Norge. Alltså den norra delen, den västra delen och den östra delen tillhörde Norge. Och Sverige hade bara två socknar på Hisingen. Det var Lundby socken och det var Tuve socken. De två socknarna var svenska socknar. Så vi pratar alltså då om den svenska Hisingen och den norska Hisingen. Det som sen blir östra Hisingens härad och västra Hisingens härad. Men Lundby socken var då sedan 1200-talet någonstans en del av det svenska Hisingen. Och Lundby kyrkby hade då en central plats i Lundby socken. Och sen i och med freden i Roskilde 1658, efter att Karl X Gustav hade tagit sin armé över Lilla och Stora Bält och besegrat danskarna, fått till den väldigt förmånliga freden i Roskilde 1658, då Sverige förutom Skånelandskapen med Skåne, Blekinge, Halland också får hela Bohuslän. Och när man får hela Bohuslän så innebär det att man även får de norska delarna av Hisingen. Så från 1658 så är hela Hisingen svenskt och Lundby har inte längre samma status då som gränssocken. Och att den heter Kyrkbyn då, det har ju givetvis sin förklaring i närheten till kyrkan. Att det var den byn som låg i anslutning till Lundby kyrka.
Och då menar du den här lilla vita Lundby gamla kyrka som är stenkast härifrån?
Ja, ja där är det är precis den jag syftar på. Mm. Och det är ju en av Göteborgs allra äldsta kyrkor. För ibland så brukar jag ha som sån här quizfråga vilken som är den äldsta byggnaden i Göteborg. Och det är alltid en sån här lite lurig fråga, en slamkrypa fråga. För att
man tror ju att den ska finnas i centrala delarna
av Göteborg. Ja, jag brukar ofta gränsa av det med att vilken är den äldsta byggnaden i centrala Göteborg. För då är det ju kronhuset respektive residenset från mitten på 1600-talet. Men vidgar man till det som idag är Göteborgs kommun, så har vi betydligt äldre byggnader som är just från medeltiden, till exempel då Lundby gamla kyrka. Och vi vet från olika typer av skriftliga källor att det tidigt låg en träkyrka där Lundby gamla kyrka ligger idag. Och att det etableras kyrkor i olika delar av landet hänger ju ihop med att kristendomen kommer till de här delarna av norra Europa. Kristendomen kommer ju successivt från sig 900-talet någonstans. Det är alltid jättesvårt att definiera exakt när kristendomen kommer, just för att vi kan prata om när blir de första människorna här uppe kristna. Men då kan vi nog gå tillbaka till och med till 700-800-talet, för vi har kristna gravar från den här tiden. Men det jag brukar använda som någon typ av utgångspunkt för att kristendomen etablerar sig, det är att det börjar att byggas kyrkor och att man blir en del av en kyrkogemenskap, i det här fallet då den katolska kyrkan. Och den nuvarande Lundby gamla kyrka, där är de äldsta delarna från 1300-talet, och det gör det ju till en jättegammal kyrka. Vi pratar ju 700 år, och den är byggd i gotisk stil. Den är väldigt påkostad i sten, och det måste ha kostat ordentligt med pengar för de sockenbor som betalade för uppförandet av den här kyrkan på 1300-talet. Sen är inte hela kyrkan från 1300-talet. Bland annat så är vapenhuset på kyrkan från 1600-talet. Och också,
det fanns en liten rolig grej där med fönstren.
Ja, de fönstren som ligger på den norra delen av kyrkan, de bygger man på 1800, eller sätter man dit på 1800-talet. För under medeltiden så trodde man att onda krafter kom norrifrån, vilket gjorde att man då inte ville ha ett fönster på den norra sidan av kyrkan, utan de tillkommer då först på 1800-talet. Och sen bygger man vapenhuset på 1600-talet, och även under själva koret i kyrkan en gravkammare för Baltasar Kronacker, som var kommendant på Skansen Lejonet. Och ätten Kronackers minnestavlor finns också på väggarna inne i koret på Lundby gamla kyrka. Sen norr om kyrkan så fanns det en prästgård fram till mitten på 1900-talet. Den rivs i slutet på 60-talet, och så anlägger man en ny begravningsplats där. Men just Lundby gamla kyrka har ju en väldigt stor betydelse för områdets utveckling under medeltiden och sen under det fortsatta 1600-1700-talet, och är också den då kyrkan som har gett namn till själva torget.
Men hur ser det då ut runt själva kyrkbyn under 1600-1700-talet?
Ja, det är ju så tacksamt att Lantmäteriet har oerhört fin karttjänst där man kan hitta gamla kartor som de har skannat in.
Och jag skrev, var hittar man det?
Lantmäteriet.se. Min karta kan man söka. Min karta Lantmäteriet kan man söka på, så hittar man de här kartorna. Och den här kartan som jag har här nu ska jag också lägga upp på vårt Instagram-konto. Men den är lite lurig, för den är inte norr till söder så som man tänker sig en karta, utan den är från väster till öster. Så där har ni gamla Älvsborg, alltså Älvsborgsbrons södra brofäste, och där är Färjenäs. Och här kan man då också tydligt se hur den här ön Hisingen då är uppdelad i norska Hisingen och svenska Hisingen. Där svenska Hisingen då består av Lundby kyrka och Tuve kyrka, eftersom det är Lundby socken och Tuve socken som är svenska. Däremot så är Säve, Björlanda, Torslanda är inte med på kartan utan ligger lite längre upp där, del av den norska Hisingen. Men det som är typiskt för den här delen av Hisingen, alltså runt Lundby om vi så säger. Den här kartan ger ju inga jättestora detaljer om vad som finns förutom själva kyrkan. Utan det man kan säga, det är just det här att det är gränstrakter under stora delar, eller under hela medeltiden och 15 och halva 1600-talet, innan då freden i Roskilde 1658. Den här kartan, den är från 1700-talet någonstans. Jag har inte tyvärr något exakt årtal på den.
Och det ser den väldigt märkligt ut med alla de här indelningarna.
Ja, det man kan tänka sig, det är ju att här ligger ju Lundby kyrkby. Jag tror att vi har kyrkan här, om jag inte ser fel. Så det man tydligt kan se här, det är att längs med gamla Lund, alltså det som idag är gamla Lundbygatan, där låg det en stor mängd gårdar med åkrar runt omkring sig och hagar som djuren kunde beta i. Och än så länge så ligger ju de här gårdarna samlade tillsammans i en by, alltså i Lundby kyrkby. Och när vi kom fram till 1700-talet så bodde inte mindre än 500 invånare i Lundby kyrkby, vilket gör att Lundby kyrkby är en av de största byarna i, ja, men hela Bohuslän, Västergötland. Och i det här området så har vi också två adelsätter som fortfarande har då kvar sina namn på gator i området. Och det är ju ätten Stålhandske som gett namn till Stålhandskegatan och ätten Eketrä som då givetvis har gett namn till Eketrägatan. Och anledningen till att Stålhandskegatan och Eketrägatan heter som de heter, det är just för att ätten Stålhandske och ätten Eketrä hade marker i de här områdena runt Lundby gamla kyrka.
Men fanns det någon fördel att just ha de här markerna? Vad var det för, varför ville man bygga här?
Ja, dels så är det ju bördig mark man kan odla. Och sen så, det är ju inte så att Stålhandske och Eketrä, att adelsmännen själva befann sig på de här gårdarna och nyttjade jorden, utan det var ju att de ägde gårdarna och sen arrenderade ut dem till så kallade frälsebönder. För i Sverige så har vi ju tre, eller historiskt har vi haft tre typer av bönder. Vi har kronobönder, skattebönder och frälsebönder, där skattebönderna, det är de som äger sina egna gårdar och betalar skatt till staten, medan både kronobönder och frälsebönder arrenderar gårdarna och betalar arrende antingen till kronan eller till adelsmännen. Det är ju det världsliga frälset som vi kallar för adeln. Men som sagt, det är ett av de största, en av de största byarna i hela länet. Och sen under 1700-talet så upplever det här området en blomstringsperiod. Kan du gissa varför?
Kan du ha något med sill att göra?
Ja, anledningen till att jag frågar Malin, det är för att hon brukar håna mig så fort jag börjar prata om sillfiske. Hon tycker att jag återkommer till det lite för ofta. Men jag tycker alltså det är en så pass viktig del av den göteborgska historien, just de här olika sillperioderna. För sillen har ju den egenskapen att när den finns så finns den i liksom stora mängder. Det finns ju historier om hur man, när sillen går till, när det är mycket sill, i princip kan promenera ut i älven på sillen för att det är så packat med sill. Och sen helt plötsligt kan sillen bara försvinna. Men så länge sillen finns, så länge sillen går till, så är det en jätteindustri att fiska sillen, salta in sillen och koka tran från sillen. Så vi har sillsalterierna och vi har trankokerierna runt omkring, inte minst på Hisingen, men också på den södra sidan av älven givetvis, egentligen i hela Bohuslän och längs med kusten i Västergötland också. Så sillfisket spelar väldigt stor roll på 1700-talet framförallt.
Mm. Och sen kommer laga skifte.
Ja, du påpekade just att det ser väldigt rörigt ut när man tittar på den här kartan med alla de här tegarna som det kallas, alla de här små smala landremsorna av jord som bönderna tvingas att odla på. För fram till 1700-talet så hade vi det som i Sverige kallas för tegskifte. Och det innebär att med tiden, med olika arvsskiften, när gårdarna och markerna skulle gå i arv, så delades jorden upp, vilket gjorde att en gård här kunde ha mark där och där och där och där och där. Det kunde vara väldigt utspritt, just för att tanken med att göra, för det kan ju tyckas väldigt irrationellt, varför gör man på det här sättet?
Ineffektivt,
tänker jag också. Ja, och det är det ju, men samtidigt så var det en rättvisetanke med det här. För det är ju så att vissa delar av marken är bättre. Bättre odlingsmark, bättre betesmark. Och då var tanken att man skulle dela på den bra marken, men man skulle också ta ansvar att dela på den dåliga marken. Så att byn tillsammans kunde, om det blev dåliga tider, då skulle byn tillsammans och bönderna i byn tillsammans lösa de här problemen. Men det blir ju väldigt ineffektivt, precis som du säger. Så därför så har vi från 1700-talet fram till 1800-talet ett antal skiftesreformer. Enskiftet, storskiftet och framförallt laga skifte som börjar 1827. Och väldigt förenklat så kan man säga att laga skifte, det handlar om att man slår ihop de här tegarna med mark till sammanhållen åkermark. Så att en bonde får sin mark på ett och samma ställe. Och tittar vi på Lundby kyrkby så kommer lagaskifte hit på 1830-talet. Och innan lagaskifte så var det 57 gårdar i Lundby kyrkby som låg väldigt tätt tillsammans. Där människor liksom arbetade tillsammans, man jobbade tillsammans. Men med lagaskifte så kunde man ju få sina åkermarker väldigt långt från byn. Vilket gjorde att man var tvungen att flytta på gården. Så i samband med lagaskifte så flyttas faktiskt 20 separata gårdar ut och hamnar på lite olika ställen runt om i Lundby. Bland annat Putsegården. Och Putsegården vill jag nämna dels för att den ju ligger ganska nära där vi befinner oss. Och 1948 så dokumenterade man Putsegårdens arkitektur och hur den var byggd just för att man tyckte att men den här är nog värd att bevara. Men man gjorde bara själva dokumentationen, man gjorde ingenting för att rusta upp och för att bibehålla själva gården. Utan när vi kommer fram till 2000-talet så är gården i så dåligt skick att man tvingas riva hela gården. Men i och med att de här gamla ritningarna finns kvar från den här dokumentationen så kunde man bygga upp Putsegården enligt de gamla ritningarna. Och det man också gjorde och som man kan se på just det här fotografiet, det var att man kunde bygga upp ett 10 våningar väldigt modernt hus som alltså både i form och även rent fysiskt faktiskt lutar sig mot den äldre bebyggelsen på, som ligger i anslutning, alltså Putsegården. Och här ser vi också kyrkogården till Lundby kyrka.
Jag tycker den ser väldigt märklig ut.
Ja, som sagt, jag värderar inte. Jag bara konstaterar att det så här det ser ut.
Det är jag som värderar.
Du har den rollen att vara smakdomare i podden.
Men det blir ju ganska brutal kontrast. När man ser ett sånt...
Ja, som sagt, vi ska inte fastna egentligen i... Vi brukar sitta och tjafsa om det här med just utseende. Jag kan ju tycka att det är ganska trevlig. Att, det är en, att den fyller...
Men alltså
kan...
färgen är fin.
Ja, det kan man säga. Färgen är fin. Ja, så långt kunde du sträcka dig.
Mm. Du är på sjuan. Ja. 1800-talet är ju också industrier och varv som måste ha påverkat kyrkbyn.
Ja. Alltså, när vi kommer in på 1800-talet med lagaskifte så kommer vi också in på 1800-talet och industrialiseringen. Och i Göteborg så är det ju väldigt tydligt så att varvsindustrin får en stor betydelse. Och väldigt förenklat ska man säga att det är tre varv som dominerar den göteborgska varvsindustrin. Det är dels Götaverken längst in i älven som har sitt ursprung i Kielers mekaniska verkstad. Skotten Kieler som byggde en mekanisk verkstad där på 1840-talet vid Stora Badhusgatan som sen flyttade över sin varvsverksamhet på andra sidan älven. Där finns ju fortfarande kranarna kvar från den epoken. Sen har vi då Lindholmens varv som också den har sina rötter i en mekanisk verkstad och kan räkna sin historia tillbaka på 1800-talet. Och det här fotografiet över Lindholmens varv kan man ju konstatera, här uppe ligger Slottsberget. Där är Lundby nya kyrka i bakgrunden. Och här i fronten så har vi ju hela då Lindholmens varvsindustri med de båtar som byggs på Lindholmens varv. Och det här fotografiet är taget tidigt 1900-tal. Och sen förutom de här två varven så har vi också Eriksbergs varvet som också det var en mekanisk verkstad innan det blev ett varv och som också det har sina rötter i mitten på 1800-talet. Men just närheten till de här varvsindustrierna med Lindholmens varv i synnerhet, det påverkar ju Lundby kyrkby i allmänhet och Lundby socken eller landskommun som det blir på mitten på 1800-talet i synnerhet. För under 50 år så fördubblas befolkningen i kyrkbyn. Det flyttar in så mycket människor och då är det nästan uteslutande människor som jobbar på varven. Och det här innebär ju att det behöver byggas nya bostäder. Man bygger nya arbetarbostäder i kyrkbyn. Man bygger en ny skola och man bygger inte minst en ny kyrka. 1886, alltså Lundby nya kyrka. Den brinner ju tyvärr då ner 1993. Det har spekulerats i att det var satanister som brände ner kyrkan på 90-talets början. Men man bygger upp en ny kyrka 1996. Och det som kanske allra mest, åtminstone politiskt, påverkar Lundby när man industrialiseras, det är att Lundby upphör att vara en egen kommun 1906. För Göteborgs stad har ju vuxit på andra sidan älven under hela 1800-talet. Och Göteborg har ju en väldigt tydlig identitet som en industristad under 1800-talet. Och man är lite rädd från Göteborgspolitikernas sida att man har en konkurrerande industristad på norra sidan om älven. För att Lundby tillhör ju ännu inte Göteborg, utan Lundby är ju fortfarande en egen kommun. Och det är först 1906 som Lundby landskommun, som den första kommunen på Hisingen, blir en del av Göteborg och då införlivas med Göteborg.
Förändras kyrkbyn något då?
Ja, man kan ju titta återigen här på lite gamla kartor. Det här är en ekonomisk karta från 1930-talets början. Och då har vi Lundby gamla kyrka här uppe. Där nere är Lundby nya kyrka. Och man kan ju se att ännu på 1930-talet så är det ju fortfarande huvudsakligen jordbruksmark som ligger runt omkring. Det finns en del mindre bostadsområden runt kyrkbyn som ni kan se. Men den här stora befolkningsökningen, den här stora utbyggnaden av bostäder i Lundby har ju inte ännu kommit igång på 1930-talet. Men från 1930-talet, någonstans svensk mellankrigstid, så börjar jordbruken att läggas ner successivt. Stålhandskegatan har ju dragits fram i den södra delen av det här fotografiet. Och då river man också flera hus i Lundby kyrkby när man drar fram Stålhandskegatan.
Jag märker att det är Volvo bilfabrik där uppe också till höger.
Ja, Volvo bilfabrik etableras ju på 1920-talet, så den har ju precis etablerat sig här när den här kartan är ritad. Och sen så, om man skulle ta en karta längre fram, så skulle ju Volvos område ha expanderat väldigt mycket mer än vad det är på den här bilden.
Det gick bättre än vad man hade förutspått kanske.
Ja, så kan man säga.
Men efter andra världskriget, då händer det stora grejer.
Ja, det brukar ju vara så i, när vi pratar i podden om olika platser, att det är under den svenska efterkrigstiden som det börjar hända grejer. Det är då det börjar byggas. Men jag ska tillåta mig en liten utvikning och prata om olja. För att om man tittar på industrialiseringen och förutsättningarna för industrialiseringen, både i Storbritannien, i Tyskland, i Sverige, var helst nu industrialiseringen etablerar sig och växer fram, så krävs det ju energi. Och till en början när industrialiseringen är ung på 1700-talet i Storbritannien, då är det träkol som man använder för att driva fabrikerna. Men träkolet, det är ju ineffektivt på det sättet att när man hugger ner skogen, bränner upp träkolet, så ja, det är inte så effektivt. Så ganska snart så börjar man istället använda sig av stenkol. Och stenkol är en bättre energikälla på det sättet att du får ut mer energi per ytenhet. Men det som verkligen förändrar och det som verkligen gör att industrialiseringen exploderar, det är när Edwin Drake i Pennsylvania i USA 1859 borrar lite på måfå och helt plötsligt hittar olja i marken. Och utifrån den här oljan så kommer man på att ja, men det här är ett utmärkt sätt. Man kan använda den här oljan till en massa olika saker. Man kan använda den för elproduktion. Man kan använda den som drivmedel i bussar och bilar. Man kan använda den för att värma upp hus. Man kan använda det i den petrokemiska industrin. Och efter att Edwin Drake hittat det första fatet med olja 1859, så redan 4 år därefter, så lyckas man pumpa upp 3 miljoner fat olja i USA. Och sen efter andra världskriget, det är då som oljans betydelse verkligen exploderar. Och andra världskriget kan ju dessutom ses lite grann som i, åtminstone bitvis som en kamp om oljeresurser. Att en del av andra världskriget kan faktiskt förstås utifrån kontroll över oljeresurser. Men efter andra världskriget, då exploderar verkligen användningen av olja, och då är det i de här olika aspekterna. Man värmer upp hus med olja, man använder det för att driva bussar och bilar, man använder det för elproduktion. Det är massa saker man använder den här oljan till.
Ja, det var en rejäl avstickare. Men vad har detta med kyrkbyn att göra?
Ja, alltså det var inte så att jag bara rent random tyckte att det var kul att prata om olja, även om jag tycker att det är kul att prata om olja. För i Göteborg så ser man på 1950-talet potential i oljan. Så då bestämmer man sig för att man ska bygga oljeraffinaderier vid Skarvikshamnen. Det vill säga precis väster om Älvsborgsbron. Alltså där Älvsborgsbron idag går. Problemet, det var ju att det fanns redan ett litet samhälle med småhus. Och vad skulle man göra då? Jo, man flyttade helt enkelt alla de här husen. Så det man gör på 1940-talet, det är att åtminstone enligt den här rubriken, jag tror att det faktiskt var 88 villor totalt som flyttades. Men i den här artikeln så står det 60 villor flyttas på vagn. Någon gång i juni räknar man med att kunna sätta igång arbetet med, med flyttningen av ett 60-tal villor i Bräcke i Göteborg, vilka kommit att ligga för nära Koppartrans nya oljeraffinaderi. Hela företaget tog det ta 2 år i anspråk. Och det man gör då när man flyttar de här husen, det är helt enkelt man kör dem, som ni ser på det här fotografiet, till de obebodda ängarna vid kyrkbyn. Så 88 villor lastas upp på vagnar, rullar de här några kilometer, vad det nu kan vara, från Bräcke till kyrkbyn, och så växer upp ett villasamhälle här istället. Det är ganska fascinerande att tänka sig att man flyttar alla de här villorna hit.
Det är väl Sälefjordsgatan där?
Ja, precis, på vad det nu blir åt det hållet, från var vi sitter nu. Någonting sånt. Någonstans där är vi i alla fall.
Men det tog ju 2 år, stod det.
Ja, det
är ett projekt.
Ja, jag ska verkligen inte gå in på detaljer hur man gjorde det där, för det är inte mitt
expert. Vi ska tillbaka till Kyrkbytorget och Eketrägatan, för det är dags för något annat som ska hända här.
Ja, men i och med att vi kommit in på den svenska efterkrigstiden och det svenska 1950-talet, så är det också dags för Kyrkbytorget och Eketrägatan på riktigt. För när villorna var på plats på 1940-talet, och de villorna ser ni i den vänstra delen av det här flygfotografiet från 1960. Om ni vill orientera er så har vi själva torget här, och den byggnaden som vi sitter i har vi där. Och sen så går ju Eketrägatan upp här. Och det här fotografiet
är från... När byggde man... Börjar man bygga på torget?
Ja, det börjar byggas 1950-talets början. Hela det här området, det byggs mellan 1950 och 1955. Och som ni kommer ihåg från den tidigare ekonomikartan, så var ju det här i princip obebyggd ängs- och åkermark. Och när man bygger upp den nya stadsdelen Kyrkbyn och det nya stadsdelstorget Kyrkbytorget, så bygger man det ganska glest. Man har mycket öppna ytor. Man bygger ju inte på det sättet som man bygger idag med väldigt tät bebyggelse, utan det ska vara luftigt mellan husen. Det ska vara ljusinsläpp, och det är också en tanke bakom det rent arkitektoniskt med folkhemsarkitekturen. Och sen genom hela området så går ju då Eketrägatan. Och det här fotografiet kunde jag tyvärr inte datera exakt. Det kanske någon som är bättre på bilar än vad jag är, som med hjälp av bilarna eller nummerskyltarna kan datera det här fotografiet över Eketrägatan. Där Konsum ligger på det här fotografiet, så ligger idag kvarterskrogen Florens. Så vi är ju en bit norrut på Eketrägatan, närmare Eketrägatans busshållplats. Och Eketrägatan har ju då, som jag nämnde tidigare, fått sitt namn efter den adliga ätten Eketrä, som från 1700-talet fram till 1870 ungefär hade sina ägor på den här marken. Men när man sedan bygger då själva torget, och nu har jag zoomat in på det förra flygfotografiet, så vi kommit lite närmare in på själva torget, så kan man ju se att det är ett ganska typiskt 50-tals torg. Vi har i den västra, nu för det här fotografiet är ju ganska tydligt i nord-sydlig riktning, så i den västra delen på torget så har vi ett trevåningshus som sträcker sig från norr till söder med butiker i bottenvåningen, och sen var det bostäder, precis som det är fortfarande, i resten av huset. I den östra delen av torget så ligger det två stycken separata byggnader som var en viktig del av torgmiljön för att liksom rama in torget. Och där hade man också butikslokaler i bottenplan. Och sen det huset som vi sitter i, alltså det som ligger i den norra delen av torget, det var då bibliotek. Och i det här biblioteket så ska det ha funnits ett akvarium och faktiskt också en trädgård i anslutning till biblioteket. Och i samma hus så fanns det faktiskt också en biograf under en viss tid.
Det var biografen Roxy som vi ser uppe,
ja,
till höger.
Ja, kan se den precis uppe till höger. Tyvärr så är inte hela namnet med, den heter Roxy.
Det var ju inte en liten biograf egentligen med 477 platser.
Nej, det är en sån här ganska typisk förortsbiograf som var väldigt populärt att bygga i Sverige just på 1950-talet. Och här ser ni ju då biblioteket, och biblioteksbyggnaden känner man ju väldigt tydligt igen. Hade man stått i samma position och tittat på samma sätt, ja, ungarnas kläder hade inte sett likadana ut idag, men biblioteket, där har det banne mig inte hänt så mycket i byggnaden. Roxy finns dock inte kvar, men 1956 så öppnade biografen Roxy. Och det har beskrivits enligt följande, jag har tyvärr inte hittat några fotografier inifrån själva biografen, men när man kommit in i entrén så ska man ha gått genom en 20 meter lång, ganska smal foyer, tak med träullsplattor och inredd med alla moderna bekvämligheter. Det var väggar av perforerad cementsten och tak av mörka eternitplattor och en murad vit baldakin längst bak. De sammetsröda stolarna och ridån utgjorde de enda färgklickarna. Och det här beskrivs som typiskt just för de här förortsbiograferna. Tyvärr så blir ju Roxy ganska kortlivad. Får ju inte ens 10 år som biograf här vid Kyrkbytorget. Utan redan 1965 så lägger man ner biografen.
På grund av TVn?
Ja, TVn får ju sitt stora genomslag i Sverige från 1950-talets slut. Det är då vi lanserar TV i Sverige. Och sen är det ju med fotbolls-VM 58, OS i Rom 1960 som inköp av TV exploderar, och det finns i snart varmans hem. Och när vi kommit in på mitten på 60-talet så har TV lite grann konkurrerat ut de här förortsbiograferna, vilket gör att man då 1965 visar den sista biograffilmen på Roxy.
Mm. Och något som inte jag visste var ju också att det gick att åka spårvagn ända fram till torget.
Mm. Det här är en gammal spårvagnskarta från 1962, tror jag någonstans där.
Ser och, man hållplatsen Kyrkbyn där?
Ja, och sen så ser man att spårvagnen är dragen fram till Biskopsgården, alltså Vårväderstorget. Den norra delen av femmans linje är det väl som går hela vägen till Länsmansgården. Den sträckan är inte byggd än. Det som däremot finns, det är ju en sträcka just från Eketregatan via Kyrkbytorget ner till det som då kallas för Bräcke på den här kartan. Och man kan ju fortfarande se spår av, alltså rent fysiska spår av den gamla spårvagnen längs med Soterusgatan som ju går parallellt med Kyrkbytorget här ute. Och man kan också i naturen, i geografin, se och tänka sig hur spårvagnen gick hela vägen fram till Oslogatan som var den sista hållplatsen på den här spårvagnslinjens sträckning. Och tanken när man drog fram den här spårvagnslinjen, det var att den skulle gå från Eketregatan till Londongatan och att den sen skulle fortsätta upp på Älvsborgsbron. Att man då alltså skulle ha spårvagnsspår upp på Älvsborgsbron. Men Älvsborgsbron invigs ju 1966 och spårvagnen finns ju innan dess. Så innan Älvsborgsbron invigs så tar man då spårvagnen ner till Oslogatan där man byter buss till Färjenäs. Och när man är väl framme vid Färjenäs så hoppar man där på färjan över till andra sidan, till Klippans färjeläge. Sen så i och med att man inte bygger några spårvagnsspår på Älvsborgsbron så väljer man sedan att lägga ner hela den här spårvagnen som gick längs med Kyrkbytorget. Och anledningen till att man inte byggde någon spårvagn på Älvsborgsbron för övrigt, det var för att man inte hade rätt till att ta några statsbidrag eftersom det var en lokal förbindelse. Det här är inte någon nationell förbindelse, ens en regional förbindelse, utan det tillhör lokaltrafiken. Och Älvsborgsbron är en statlig bro, så därför fick man inga bidrag för att bygga spårvagnsspår där uppe.
Och det här oljebusinessen fortsätter att påverka området, tänker jag också, mer och mer.
Ja, alltså under det fortsatta 1900-talet så blir ju oljeindustrin och oljeraffinaderierna ute vid hamnen viktigare och viktigare för den göteborgska ekonomin och för den göteborgska industrin. Och det gör ju att Stålhandskegatan framförallt blir en gata med väldigt tung tankbilstrafik mot oljehamnarna. Det passerar väldigt mycket tung lastbilstrafik och det har till och med beskrivits som en trafikslum under 1970-talet. Och av den anledningen så bestämmer man på 1990-talet att öppna eller gräva och sen inviga och öppna Lundbytunneln. Och den går ju ganska precis under där vi sitter i princip. Och det är en av Sveriges längsta biltunnlar, kanske till och med den längsta, lite beroende på hur man räknar. Men det som blir den stora fördelen för Kyrkbyn och Kyrkbytorget, det är ju att bullret minskar avsevärt med Lundbytunneln. Det ökar också framkomligheten längs med framförallt Stålhandskegatan. Man kan smalna av Stålhandskegatan och göra den till lite mer trevlig gata. Och man kan också bygga en hel del nytt längs med Stålhandskegatan under slutet på 90 och framförallt under 00- och 10-talet sen.
Jag minns det som en jättestor grej när man öppnade Lundbytunneln.
Mm. Hade man någon sån att man fick gå i Lundbytunneln som man fick göra i Götatunneln när de öppnade 2000, var det nu var 6 eller
sådär? Jag vet faktiskt inte det. Är det någon här som vet? Ja.
Att man fick gå genom Lundbytunneln. Var det någon som fotograferade då? Får gärna skicka de bilderna till gator och torg i goteborg@gmail.com.
Det lät som en inspelning.
Tryckte på inspelningsknappen där.
Mm. Nej, men det blir ju alltid en stor grej eftersom det påverkar så många människor som bor runt omkring. Även vi som bodde i Biskopsgården där nära Borgvärdestorget, att det blir liksom en annan miljö.
Ja, man kommer ju fram på ett helt annat sätt, så är det ju onekligen. Man ska aldrig ställa en fråga till folk, för då börjar folk börja babbla. Ja, det märker det. Väcker minnen. Det är
ja,
härligt, det är det man ska göra.
Det är det det ska göra. Men om man tänker då 90-talet och framåt, vad är det som har hänt med torget? För det är ju väldigt välbevarat som sagt och varsamt renoverat ändå, tycker jag.
Ja, alltså om man tittar på torget så som det såg ut på 1950-talet när det byggs och tittar på hur det ser ut idag, så det är inte så stora skillnader då och nu. Alltså man gör en ombyggnation 1993 av torget där man gör en varsam renovering av torget som då har stått i 40 år i princip. Sen för ungefär 20 år sedan så gör man den här delen av Eketrägatan som går längs med torget i Gårdsgata, vilket gör att torgfastigheterna runt torget mer smidigt binds samman rent geografiskt. Det blir inte riktigt samma biltrafik genom torget när man gör det till en gårdsgata. Sen Marcus Berggren, Göteborgs profilen, skrev en jätterolig, han är uppvuxen här omkring i Lundby, precis vid Kyrkbytorget. Han skrev en jätterolig krönika i GP. Vill du läsa hans citat där?
Kyrkbytorget var en sömnig plats. Hälften av människorna försvann i pissotan till olika industrier. Främst Volvo, och resten hade hela dagen framför sig att dra runt i stora jackor med små hundar och spotta på allmän plats.
Så att Marcus Bergen, han har ju en liten bitter och dyster bild. Men jag tänker att det ofta är så när man ska beskriva en plats som man själv är uppvuxen på. Jag tänker om du skulle beskriva Vårväderstorget eller Friskväderstorget, så skulle du kanske beskriva det på samma sätt. Eller om jag skulle beskriva de delar av Borås där jag växte upp på 80- och 90-talet, så skulle det vara med ganska bitterljuva minnen. Men det som är väldigt tydligt man kan säga om torget under 90-talet och de senaste 20 dryga åren, det är ju att Kyrkbytorget, precis som alla andra torg av liknande kaliber, Axel Dahlströms torg, Vårväderstorget, Radiotorget. Ja, du kan nämna vilka svenska efterkrigstid som helst, efterkrigstidstorg som helst. De påverkas ju av att externhandeln ökar. Det vill säga vi får de här köpcentrum i olika delar. Vi får Frölunda torg, vi får Sisjön, vi får Backaplan. Bilismen, hur den exploderar i Sverige under efterkrigstiden. Där man blir mer mobil. Man behöver inte göra sina inköp just på sitt lokala torg. Utan man blir mer mobil, man blir mer rörlig, vilket gör att man kan åka till Backaplan för att göra sina inköp. Man måste inte göra dem på Kyrkbytorget, vilket gör att viss typ av verksamhet förlorar lite grann sin betydelse på ett torg som Kyrkbytorget.
Ur liksom bevarande av torgperspektiv så är det ju ganska sorgligt, för att det är ju inte så många år som torget står med alla dessa olika företag och allting som, alltså, som en social plats också. Ja. Att det blir en sömnig plats, det blir ju också sorgligt på det sättet.
Jo, man märker
det, förlorar sin ursprungliga funktion.
Och många av de funktioner som man då kunde göra på torget tidigare, till exempel post, bank, apotek, alltså den typen av verksamhet, det försvinner ju också i och med att mer och mer görs digitalt och man, posten förlorar sin betydelse, bankerna ska man göra på nätet. Har man inte ett bankkontor, har man inte en post, har man inte den typen av... Ja, men det som finns kvar, det är oftast en sömnig konsumbutik, det är en pizzeria och det är en frisör. Det är oftast det som brukar finnas kvar på ett torg.
Sen, jag tänker, ett av de sakerna på torgen som lever mest i med att det finns så mycket verksamhet, är ju biblioteken.
Mm. De ska inte glömmas i sammanhanget, för när det finns ett bibliotek på ett torg, då ser man tydligt, och det har jag märkt supermycket när man är runt och tittar på olika platser och spelar in och gör poddar om olika platser, just finns det ett bibliotek, så som det gör på till exempel Axel Dahlströms torg, som det gör på Vårväderstorget och som det gör här på Kyrkbytorget, alltså finns biblioteket, då finns det också ett naturligt plats att komma till, vilket gör att det blir ett liv, en rörelse, det blir människor som, hade inte biblioteket funnits här, då hade ju torget varit oerhört mycket sömnigare, oerhört mycket tråkigare och mindre fullt av liv. Men i och med att biblioteket finns, så finns det ett incitament för att människor för att komma hit. Då kan man öppna något café. Det kan finnas lite annan typ av verksamhet på torget.
Mm.
Ja, ska vi anse oss vara klara
med själva inspelningen i alla fall, så kan vi ta lite eftersnack.
Ja, då tackar vi till er som har lyssnat på podden på Spotify eller Podcaster eller vad ni lyssnar på.
Så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi. Så kan vi få en liten applåd eller någonting så här.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.